Jag har varit kristen ungefär halva mitt liv. Och eftersom jag nu är 52 så betyder det att jag var ungefär 26 år när jag blev kristen. Och under min ungdomstid gick jag mycket i kyrkan. Jag sjöng i två körer och åhörde predikningar så gott som varje söndag. Eftersom jag inte begrep vad de pratade om så tyckte jag att jag kunde inte räkna mig som kristen. Det var ingen fiendskap ifrån min sida. Men så mycket hade jag ju förstått att om man kunde räkna sig som kristen så var skuldproblemet löst. Skuld vore rätteligen inget att gå och släpa på sedan man väl hade blivit kristen. Jag kan inte säga att jag dignade av skuld innan jag blev kristen. Jag har varit en ganska enkelt ritad figur, som min hustru brukar säga. Men det blev ändå som en överraskning för mig när jag hade varit kristen och så småningom började samtala med kristna människor. Därför att självfördömelsen visade sig vara den allt överskuggande problematiken. Och det var ju inte riktigt vad jag hade väntat mig, det måste jag säga. Det var något gåtfullt med det hela. Och det tycker jag på ett sätt än idag. Det är lite konstigt, som vi säger i Göteborg, att det här aldrig ska gå över. Det måste ju ha mycket djupa rötter i människonaturen på något sätt. Och det verkar som om det bara blir värre ibland när man blir kristen. Det är konstigt, men det är sant. Så småningom upptäckte jag att många människor hade anledning att få lära sig att förlåta andra som hade gjort dem illa. Det är kanske inte så konstigt att den som blev mobbad i hela sin skoltid till exempel dras med problem när det gäller att liksom orka med sig själv, acceptera sig själv, inte förkasta sig själv, inte förakta sig själv. Jag testade tanken. Jo då. Och det har jag gjort många gånger sedan dess. Fått hjälpa människor att förlåta sina plågoandar. För att på det sättet bli löst också från självfördömelse. Det funkade. Tack och lov. Och ett tag blev jag väldigt entusiastisk och tänkte att nu ska vi ta hela problemet här. Nu är det liksom bara att dra in nätet. Nu ska vi bara förkunna lite själavård här så kommer Guds församling att pigna till i Sverige. Trodde jag. Ja, så dum kan man vara så att säga. Man ska aldrig underskatta sin fiende. Och då fick jag lära känna, sen jag hade hunnit skriva ett antal böcker i själavård, så fick jag lära känna en växande kategori människor som presenterade sig vid ett första samtal och sa: jag har läst alla dina böcker, men det hjälpte inte. Så då måste det ju rimligtvis finnas fler orsaker. Och frågan är ju: vad har vi för olika inkörsportar till detta tillstånd som vi ibland kallar för självfördömelse? Inte så få kristna går ju omkring och mumlar ständigt på Romarbrevet 8:1 och fördömer sig själva i alla fall. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Usch, jag är så usel. Ja, vad kommer detta sig? Det tänkte jag vi skulle spåna lite på nu på eftermiddag. Och impulsen till att ta upp det här ämnet, det fick jag när jag var hemma hos Kalle häromdagen. För han stack en bok i näven på mig. Det är inte så att man får någon självfördömelse av att umgås med Kalle, förstår man nu rätt. Utan man känner sig ofta väldigt älskad och upprättad och på allt sätt tillgodosedd. Utan han stack en bok i näven på mig och sa, är den här något för bokbordet, sa han. Och den ser ut så här, den heter Sista utvägen och vägen tillbaka. Boken är skriven av en kvinna. Hon lever i England. Hon är läkare och har varit missionär. Jobbat mycket med själavård. Hon heter Anne Townsend. Och om du kikar i bokhyllan hemma så kan det gott hända att du har någon bok som hon har skrivit. Hon har skrivit en hel del om barnuppfostran och familjeliv och lite av varje sådant. Boken börjar med hennes självmordsförsök. Som den utbildade läkare hon är så hittar hon ganska snart arteria radialis här vid handloden. Den artär som man använder när man tar pulsen. Hon tar en skalpell, sprättar upp artären, ser förnöjt på medan blodet rinner ut, dricker ett glas vin för att liksom gratulera sig själv till att det hela är över, faller i medvetslöshet, ramlar över armen, täpper till blödningen och överlever. Vi ska läsa några rader ur den här boken. Hon beskriver sin tjänst på något som kallas för Care Trust, alltså en organisation där man tar hand om människor. Det står så här: det fanns en hel del som jag var relativt bra på, och andra bad mig använda mina gåvor på en massa olika sätt. Jag gjorde så mycket jag bara kunde och sa sällan nej till förfrågningar om att skriva eller hålla föredrag. I mitt arbete som direktor för Care Trust förmedlade jag kontakter mellan kristna människor i kris och personer på deras hemort som kunde hjälpa dem. Jag talade i möten och konferenser, besvarade dagligen dussintals med brev, talade med enskilda människor om deras problem, drömde mina egna drömmar och hjälpte andra att förverkliga sina drömmar, backade upp och ledde det lilla team som administrerade och organiserade Care Trust. Behoven och möjligheterna tycktes oändliga. En slogan som jag mindes sedan studenttiden och i stor utsträckning levt efter löd så här: behoven formar kallelsen. Denna slogan skapade en livsinställning som fick mig att ta på mig långt mer än jag överhuvudtaget mäktade med. Varje behov inom citationstecken blev för mig Guds kallelse till handling, och jag kunde inte se någon ände på behoven. Det arbete som jag var involverad i på Care Trust kunde helt enkelt aldrig bli färdigt. Knappt hade vi identifierat ett område som krävde en akut insats från kristet håll förrän ett annat område dök upp som var ännu mer behjärtansvärt. Allt mellan dödshjälp och barnmisshandel, barnlöshet och incest. Allt från att ta hand om AIDS-offer till att hitta kristna stödfamiljer åt kvinnor som valt att inte göra abort. Och så kommer några citat. Kristna måste offra allt för Gud. Var som ett ljus som brinner i båda ändarna för Gud. Var som ett mynt i Guds hand som han kan använda när och hur han vill. Det var andra appeller jag lystrat till som student och gjort till riktlinjer för mitt liv. Jag visste med mig att jag inte var särskilt bra på att stå till Guds förfogande, vara osjälvisk och älska andra människor, men jag gjorde mitt bästa för att försöka. Jag tillät mitt arbete att svälla ut så att det blev på tok för stort att hantera för det lilla team vi var i början av Care Trusts framväxt. Jag hoppar lite. Det fanns tillfällen när jag tänkte, det här är för mycket, jag klarar det inte längre. Men jag bet ihop tänderna och tvingade mig att kämpa vidare som jag alltid gjort. Jag försökte känna mig tacksam för John, min man, i vetskapen om att han gjorde sitt bästa för att dela arbetsbördan där hemma. Men hans arbete i en biståndsorganisation krävde en hel del utlandsresor, och ibland var han borta upp till en månad i sträck. När han var utomlands kunde jag vara nästan säker på att något skulle gå galet. Ovälkomna tankar som gällde Johns arbete började dyka upp inom mig. Jag antog att det inte riktigt var i linje med vad en citat kristen hustru slutcitat borde tycka och tänka. Men i verkligheten var det så här jag kände det. Nej, nu får det sannoliken vara nog. Har inte Afrika fått tillräckligt av John vid det här laget? Nu borde det minsann vara min tur att få ha honom för mig själv ett tag. Jag skämdes över att ha sådana tankar och försökte skjuta undan dem ur mitt medvetande medan jag bad, gode Gud förlåt mig för att jag är så självisk. I allt högre grad började jag uppfatta mig som ovärdig att älskas. Jag kände mig som en fet, ful, stinkande råtthona som allt mer förtvivlat sprang runt, runt i en hopplös trampkvarn. Det fanns ingen som kunde sätta stopp på den här trampkvarnen för att ge mig en chans att stiga av, och själv hade jag ingen aning om hur jag skulle komma ur den. Ingen märkte överhuvudtaget vad det var som höll på att hända med mig. När jag läste den här boken så gick mina tankar till en annan bok som jag hade stående på hyllan hemma. Den finns inte på svenska. Den är skriven av en dansk som heter Johannes Fasius. Den heter God can do it without me. Gud kan göra det utan mig. Och originaltiteln var längre, men det finns ingen förläggare i världen som vill anta en titel mer än fyra ord. Så att halva titeln vart avsågad. Boken hette från början God can do it without me but he doesn't want to. Gud kan göra det utan mig, men han vill inte. Och den boken är en redogörelse för en depressionsperiod på 3 år i en kristen tjänares liv. Och hans depression hade jag tillfälle att följa. Och jag känner mig också lite oförhindrad att tala om det. Eftersom han har skrivit en bok om det så kan jag få tala om det också lite. Ty han bodde hemma hos mig de sista 5 veckorna. Och därmed var inte sagt att det var min förtjänst på något sätt att han blev helad. Gud såg till att han blev det när han var ensam i huset. Det var bara katten kvar. Så när Jesus kom till honom 5 på morgonen eller vad det var, så trodde han först det var katten som kom in i rummet, för han kände en närvaro. Och katten och han hade inte kunnat komma så bra överens. Johannes försökte muta honom med leverpastej och det brukar funka, men det gick inte den gången. Jag vet inte riktigt vad katten hade emot honom. Men vi andra var som sagt inte hemma. Men under 5 veckors tid hade jag lite grann ta del av en annan Herrens tjänare som hade gått in i en växande uppgift, som det så vackert brukar heta. Worldwide Ministry ska det ju heta på kanans tungomål numera. För det var vad han hade gjort. Och han hade gått i samma fälla som Anne Townsend och som många av oss också gör. Detta att varje uppgift eller varje behov så lätt blir en kallelse. Det hela hade i hans fall börjat med att han hade kommit så att säga på gräns till gränsen för sin biologiska förmåga. Och då började hjärtat höra av sig. Hjärtat började slå oregelbundet. Och då trodde han att han skulle dö. Blev så chockad att han gick rakt in i ett stort depressivt mörker. Det var inget fel på hjärtat, det var ingen större fara med det. Det var lätt att hitta mediciner som kunde få det att slå regelbundet, men depressionen gick inte över. Johannes, naturligtvis många samtal. Och eftersom jag räknar honom som min andlige far, så var det en glädje för mig att kunna finnas till hands för honom. Hans undervisning förde mig in i den tjänst där jag fungerar idag. Men det enda replikskifte mellan honom och mig som han fann värt att återge i boken. Det var inget samtal som vi hade när vi så att säga hade samtal. Utan jag minns det än idag. Vi satt tillsammans i vardagsrummet. Och jag satt och knopade med någon bibelstudium jag skulle hålla. Och släppte ifrån mig en sån där liten lös och ledig tanke som man kan göra när man sitter och pysslar med någonting. För jag var inne i första Mosebok 4. Där det handlar om Kain och Abel. Och jag sa, det är knepigt det här att Gud svarade på Abels offer men inte på Kains. Ja, det hade Johannes en fin förklaring till. Och det är ju ofta så med oss som kristna. Att där Bibeln inte ger något ordentligt svar, där hittar vi på ett svar. Ofta någonting som vi tycker låter teologiskt rimligt och vettigt och bra. Trots att det står i skriften att man inte får lägga något där till. Och det sa till Johannes också, det där står ju inte, det har du hittat på. Ja, yeah, det har jag hittat på. Och så var det liksom inte mycket mer med det. Jag sa att det står ingenting om varför Gud svarade på Kains offer. Eller på Abels offer och inte på Kains. Och det där, det var någonting som fick honom att börja tänka om. Och för att vi ska förstå det så ska vi ta ut ett ord ur skriften, ett nyckelord. Vi ska gå till Psaltaren 51 och bekanta oss med en term här. Därför att allt det vi nu talar om, vare sig det så att säga är den lätta standardiserade självfördömelsen för hushållsbruk eller om det är den stora depressionen som till sist leder till självmordsförsök, så har det ändå på något sätt att göra med att vi är oklara över vad synd, skuld och nåd egentligen står för i våra liv. På något sätt finns det faktorer i det här som döljer sig för oss och som gör att vi kan gå i den här fällan, för en fälla är det. Psalm 51. Jag läser från 3-5 versen. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Nyckelordet som jag letar efter här och som jag vill fästa din uppmärksamhet på, det är ordet överträdelse. Överträdelse. Och det är ett väldigt välfunnet ord på svenska. Täcker väldigt väl grundordets betydelse i hebreiska. Det är en bra översättning och inte bara ett lustigt ord på svenska så att säga. Jesaja 53:5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Han var sargad för våra överträdelser. Själva ordet innebär att Gud har ställt en gräns för människans liv. Och människan går över den gränsen. Så långt är vi med. Det finns en gräns och människan går över den gränsen. Ja, säger vi. Man får inte gå på bio. Man får aldrig vara riktigt glad. Man får aldrig vila sig. Det finns vissa saker som man inte får göra. Och om man gör dem så syndar man. Det är ett lagiskt tänkesätt. Ett lagiskt tänkesätt. Det är i och för sig sant. Men det är en så väldigt begränsad syn på vad en överträdelse är. Därför det handlar inte enbart om vissa gärningar. Det handlar, tror jag, djupast om något mycket större. Och något helt annat. Vi minns ju, och vi kan läsa också, hur det var ormen sa när det hela började. För det är lärorikt. Så mycket psykologi på några få rader, det vet jag inte har läst i någon av denna världens böcker. Första Mosebok 3. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgård? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Människan skapad till Guds avbild har ännu inte fallit i synd. Hon bör ju varit rätt lik honom på ett sätt. Och man kan ju undra, vad i all världen var det då ormen frestade med? Ni ska bli som Gud, ja det var de ju på ett vis. Vad var det för grundläggande skillnad? Jag tror att vi kan säga så här. Gud är gränslös, men det är inte människan. Gud är gränslös, men det är inte människan. Skapelsen är inte gränslös. Människan är inte gränslös. Hon kan inte vara på flera ställen samtidigt. Hon kan inte bära hur tunga bördor som helst. Även om människan efter syndafallet fick kännas vid ett mer begränsat liv, ett i tiden begränsat liv, så tror jag att man vågar gissa att människan även före syndafallet var begränsad till sin natur. Och att det ormen lovar är, du har en chans att bli alldeles gränslös. Låt oss använda miljöproblemen som ett praktiskt exempel. Vi lever idag som kultur och folk som om naturen var gränslös. Som om luften var gränslös och vattnet var gränslöst. Som om allting gick att ta för sig i en takt som är omöjlig. Människan har en oerhörd längtan efter gränslöshet. Det destruktiva ligger inte i att vi gör vissa, vad ska vi säga, katalogiserbara synder. Det finns inget bud i Mose lag, du ska icke köra bil. Och till en viss gräns tål naturen att vi kör bil. Men vi gör det naturligtvis på tok för mycket. Långt mer än naturen tål. Vi har gått över en gräns utan att för den skulle säga det att ja, vi har gått över en gräns och gör nu väldigt fula saker här. Det finns vissa gärningar som är förbjudna och som Gud säger, du går över en gräns om du gör de gärningarna. Att mörda, att bedriva otukt, det finns en rad sådana gärningar. Men synden i människans liv är mycket mer än önskan att mörda och önskan att begå otukt. Det kanske inte är ditt problem ett dugg. Förhoppningsvis. Det går att leva ett helt liv utan att önska mörda någon eller utan att önska bedriva otukt. Men gränslöshetens problem, det är intressant. Människan som i alla avseenden önskar vara gränslös. Det är ju naturligtvis så att när människan inte vill veta av Gud och förnekar att han skulle finnas, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud, då tar sig mycket lätt ambitionen att bli gränslös. Den tar sig mycket lätt uttryck i att man letar upp allt som man vet att Gud tycker illa vara och försöker sätta det i system. Men vart tar gränslösheten, eller rättare sagt längtan efter gränslöshet, vägen när vi blir kristna? Försvinner den? Nej, det gör den så regel inte. Utan den tar sig nya uttryck. Nu ska vi bli gränslösa i vårt tjänande av Herren. Du kommer ihåg hur hon skrev, Anne Townsend. Varje behov är en uppgift. Och vad det är lätt att gå i den fällan. Och den är gillrad inom oss allihopa. I syndafallets längtan efter att bli en gränslös person. Den människa som har vänt Gud ryggen strävar efter att bli gränslös i självsvåldighet. Den människa som har vänt sig mot Gud kanske istället försöker att vara gränslös i överlåtelse, gränslös i lydnad, gränslös i offervilja, gränslös i allt som så att säga är fint. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Och vi kan nu tänka och förstå så här, att en människa som inte vill ha med Gud att göra och som får höra hans budord, enkelt och rakt på sak kommer att säga att det där, det ska jag se till att få gjort så snart som möjligt. Det är ju för sig inget konstigt. Men nu talar Paulus om sig själv. Och han har, vad vi vet, aldrig varit ute och snurrat. Utan det han talar om, det är ju alltså hans så kallat gudstillvända liv innan han möter Herren på vägen till Damaskus. Budordet kom och begäret vaknade. Begäret, vad är det? Ja, vi talar om alkoholbegär och vi talar om alla möjliga dylika begär. Jag tror att när Paulus här talar om begäret och om synden som bor i mig och i dig, så talar han om varje människas längtan efter att på något sätt kunna bli gränslös. Gränslös i sin godhet, gränslös i sin makt gränslös i sin fiffighet, gränslös i sin smarthet, att vara en obegränsad människa. Allt det där fick liv, säger Paulus, när jag såg vad det var Gud vill. Synden blev levande. Och jag tänkte, ja, det ska vi klara av. Nu ska ni få se på min fromhet, god vänner. Det blir grejer det. Har du tänkt så någon gång? Nej, naturligtvis inte. Förlåt. Vi ska för att förstå vad ett begär är för något säga så här. Att skillnaden mellan ett behov och ett begär är att ett behov kan mättas. Ditt behov av mat, det är mättat när du har ätit färdigt. När magen står i fyra hörn med en snibb så är behovet mättat. Men ett begär kan aldrig mättas. Begäret efter makt, det går aldrig att mätta. Ge mer makt åt den som har begär efter makt och han blir bara ännu tokigare. Aptiten växer medan man äter, säger fransman ibland. Och det handlar om allt sådant som är begär. Du kan aldrig släcka alkoholbegäret med alkohol. Det är omöjligt. Vår situation och vår kallelse ser ut så här. Gud har ställt dig inför uppgiften att möta gränslösa behov med begränsade resurser. Det är din tjänst. Det är församlingen i funktion. Gud har kallat dig att möta obegränsade behov med begränsade resurser. Din tid är begränsad. Din ork är begränsad. Din kärlek är begränsad. Din erfarenhet är begränsad. Din andlighet är också begränsad, även om det finns människor som säger annat. Allt är ett styckverk. När Paulus talar om nådegåvorna i första Korinthierbrevet 13 så säger han att kunskapen är ett styckverk, profeterandet är ett styckverk, tungotalandet är ett styckverk, helandet är ett styckverk. Vi tar tacksamt emot de helanden som blir, men det är ett styckverk. I denna tiden är allting begränsat, också i det andliga. Och du är alltså kallad att stå i en tjänst där du får möta gränslösa behov med begränsade resurser. Och då vaknar någonting till liv hos oss var och en. Faktiskt det som Paulus kallar synden. Den väcks till liv. Och om man kunde få bli gränslös. Det måste ju vara Guds vilja att jag blir gränslös, för behoven är ju gränslösa och Gud är ju god. Nej, jag tror inte det. Han ger dig inte alla nådegåvor. För du får inte lov att bli gränslös, inte ens på det viset. För då blir du snart självtillräcklig och börjar öppna eget. Och om Gud sen får vara verkställande direktör är väldigt tveksamt. Att möta gränslösa behov med begränsade resurser. Jag berättade nyss om Johannes och vårt lilla samtal om Kain och Abel. Och jag tror att det som gjorde så djupt intryck på honom var plötsligt att han såg att han av och till som predikant hade skarvat till lite grann till skriften. Där det inte ges så klara besked, så hade han ändå svar på frågor som saknade svar. Och Gud hjälper mig, säg den predikant som inte har gjort så. Jag känner mig mycket befryndad med Johannes. Vi ska inte ställa honom i någon skampol. Men han såg på något vis i det här att han hade, så att säga, tagit på sig, gått in i mycket mer än det som var hans kallelse. Johannes berättar väldigt utförligt i sin bok om hur hans desperation bara växte och växte. Också under de veckorna han bodde hemma hos oss. Och till sist så blev han så desperat att han liksom bara sa till Gud att han avstod från allt sammans. Jag kan aldrig mer tjäna dig som förkunnare. Jag vill släppa allt. Jag är färdig med det här. Detta sa han till Herren en ensam kväll under djup ångest. Och morgonen därpå så vaknar han av att någon är i rummet. Och som sagt, han trodde det var katten. Men det var Jesus. Herren lägger sin hand på honom. Och han är omedelbart helad. Vi har anledning att begrunda ordet förkrosselse. Vi läste i psalm 51 i morse, och en och annan var kanske inte här då, så vi läser i psalm 51 igen. Artonde versen. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Ibland har det här begreppet förkrosselse missförståtts. Så man har tänkt att det är det normala, att det glada budskapet ska åstadkomma ett tillstånd av kronisk depression. Där man ständigt ska sucka över sin uselhet och jämmelighet för att vara någorlunda säker på att komma till himlen. Det är inte förkrosselse. Man kan ju istället ställa frågan, vad är det som krossas när man blir förkrossad? Och min lilla tanke som jag vill lansera denna eftermiddag är den här. Det är när människans längtan efter gränslöshet får dö. Inte bara som ett skrivbordsbeslut, utan som när det får dö ur den faktiska upplevelsen. Herre, jag ville tjäna dig i förhoppningen om att den tjänsten skulle kunna bli gränslös. Men allt det där, det förde mig bara till den utmattningens gräns där jag förstår att jag kan aldrig axla ditt ansvar för skapelsen. Jag kan aldrig ersätta dig. Jag kan aldrig ens säga att varje behov jag ser är din kallelse till mig. Jag måste acceptera att jag är en begränsad människa också när jag vill göra det goda. Ty kan jag inte acceptera det, så har jag självfördömelsen, icke som ett brev på posten, för de kommer lite på tre kvart ibland. Utan den kommer med tyngdlagens nödvändighet. Oundvikligt. oundvikligt. Det var underbart att se Johannes sen han blev helad. Jag var i Stavanger när det hände. Han kom ut till Landvetter och hämtade mig på söndagskvällen när jag kom hem flygandes. Och jag såg ju direkt att han såg helt annorlunda ut. Ja, sa han. Nu satt i bilen och körde hem. Ja, jag har tänkt så här. Det talar så mycket om en trosrörelse. Jag ska starta en nådrörelse. Vill du vara med? Jag vill starta en nådrörelse. Ja. Inte tron som en klätterkonst. En möjlighet att öva sig i gränslöshet. Och på nytt försöka att tillägna sig det som är Guds attribut. En nådrörelse. Där man lever i den djupa förvissningen om hur oerhört begränsad man är. Inte i sin önskan att tjäna Gud. Men i sina faktiska möjligheter. Och att Gud är noga med att hålla oss kvar i den begränsningen. Och att den inte får leda oss till självfördömelsen. Självanklagelsen. Utan att vi får komma in i den stillhet som så att säga hör den mogna kristna människan till. Vi ska sluta det här bibelstudiet också i Saltaren 131. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn. Ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Nu har han blivit gammal och gaggig, David, eller? Har han lagt av? Men käre David, du har väl inte förlorat smörjelsen? Du är väl på bettet? Vi ska be för dig så får du kraft och orkar du lite till. Om du läser Frank Mangs memoarer, högst personligt, så är det en smärta som återkommer många gånger. Just detta. Hur han kunde känna sig utnyttjad som predikant när han kom någonstans. Själv kanske han var fallfärdig av trötthet och folk hade ordnat med ett möte till. Och när han sa att jag vet inte om jag orkar, så kom alla frommissarna flygande och sa det att ja, men vi ska lägga händerna på dig och be för det. Så får du kraft, den som bidrar efter Herren hämtar ny kraft, halleluja. För det är ju så här att om vi inte själva är gränslösa i vår ambition, så kan man nästan bli knuffad in i gränslösheten av förväntningar. Och det är en fråga om samvetets frid. Att kunna stå inför en gränslös uppgift med begränsade resurser och göra det man kan göra och veta att säga nej. Det är en fråga om samvetsfrid. Och den samvetsfriden saknar de flesta kristna. I appellernas tidevarv, i de äggande tillropens tidevarv, I ett tidvarv då man säger att allting går för den som tror. Nu ska vi lägga händerna på dig. Så blir du gränslös. Gå inte på det. Det slutar som för Johannes. Eller Anne Townsend. När kung David säger det här som han säger nu i den här 131 salmen, så tror jag det är ett uttryck för osedvanlig mognad. Detta är profeten, gudsmannen, den som verkligen har förstått livets betingelser. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Det är alltså inte så att man får försöka att skydda samvetet så gott det går när man någon gång måste vila sig. Utan ett samvete som fungerar som det skulle signalera när vi håller på att spränga sönder oss i våra ansträngningar att leva upp till vår egen önskan om gränslöshet eller andras önskan om gränslöshet. Då skulle vi önska att samvetet var lite piggare och signalerade lite tydligare. Men på den punkten har vi så ofta skruvat ner samvetet till ohörbarhet, tyvärr. Därför är många trötta. Och i sin trötthet så säger man så här: jag har så lite kärlek. Och ibland är det faktiskt så, man får säga till folk: vila dig lite grann, ska du se att det är inte så farligt med kärleken, den kommer nog tillbaka. Men du har försökt ge mer än du hade, och det går inte. Fråga Nordbanken får du höra. Det funkar inte, det blir kreditförluster. Och sätter man sprätt på allt för mycket så blir det konkurs. Man kan gå i andlig konkurs om du inte visste det. Jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn. Åh, vilken text, vilken vishet. Jag kan bli lite mer personlig också och säga att för ungefär 2 år sedan var jag farligt nära att dela Johannes öde. Jag tyckte att jag, nu så här efteråt tycker jag kan säga, var så nära utbrändhet som man kan komma utan att precis rasa in i allt sammans. Och då vidtog vi en rad åtgärder. För det första var det så förra året att jag skötte inte mer resande än min halvtidstjänst inom Aschamrörelsen. För övrigt satt jag hemma och pillade mig lite av varje och läste och tog det lugnt. Var tvungen att göra det. För andra hade jag haft många människor som kom och gick där hemma för själavård. Och jag bestämde mig för att detta kan inte fortsätta. Det går inte. Även om jag har sett många människor få hjälp så måste jag dra en gräns. Jag går rakt in i svarta natten om jag inte gör det. Och medan jag kämpade med det där, så hände det sig på ett ashram att det kom fram en kvinna, och hon hade en anhörig, och hon frågade om denna anhörig som inte var med på ashramet kunde få komma hem till mig för själavård, och jag sa nej. Och vi blev stående och så pratade lite grann. Det är ju inte lätt att säga precis bara nej och så går man var och en åt sitt håll, utan vi blev pratandes lite grann, och så nämnde hon namnet på personen. Och då visade sig att det var en människa som jag kände. Och då tyckte jag att, jo men honom vill jag gärna ta emot. Och då ramlade slanten ner för mig. Och plötsligt så insåg jag att jag har inte ansvar för hela världen. Men Det är naturligt när vi får en gåva av något slag att den så att säga är till för att betjäna de människor som Gud har gett oss. Alltså de som är vår naturliga umgängeskrets. Vi gör sönder det här med nådegåvorna väldigt kvickt. Man hittar någon som har en nådegåva. Han ska genast upp en plattform. Nådegåvor utövas alltid på en plattform. Så skruvar man upp ljuset ordentligt och så ordnar man en kö. Det ska alltid vara en kö framför någon som har nådegåvor. Är ni med? På det sättet tror jag man förstör det hela. Sen sätter man vederbörande på ett flygplan också till råga på allt. För hela världen ska ju bli hans arbetsfält. Det låter ju väldigt fint, fromt och bra. Och Gud hjälper mig, jag tror det här är tokigt. Jag nekar inte till att det finns människor som får som en kallelse att betjäna större grupper. Annars skulle jag inte vara här idag. Men inte ens i den tjänsten kan man så låta sig helt gå förlorad att man inte längre så att säga finns till för en nära grupp av människor på ett annat sätt än man är för dem som man kanske betjänar i ett större sammanhang, om ni förstår mig. I vilket fall så ledde den här lilla dialogen till att vi gjorde den naturliga avgränsningen där hemma. Att hemma ser jag människor som jag känner förut. Och det visade sig på ett förunderligt sätt att det var ungefär vad jag klarade av på ett naturligt vis, utan att ständigt så att säga nästan gå med ena foten i graven och den andra på ett bananskal. Och jag vill dela det här som en lite personlig erfarenhet, både dessa som har skrivit de här böckerna och min egen erfarenhet. Därför att vi måste ha respekt alleman för att vi är begränsade. Och att det faktiskt inte är så att frälsningen gör oss i godhet och kraft och vishet och profetia och kunskapens ord och nådegåvor av alla slag totalt gränslösa, både till rum och kraft och plats och tid och människor och allt. Utan även om vi får gåvor av Herren så är vi ändå begränsade människor och måste förvalta de gåvorna efter så att säga den begränsningens utgångspunkt som vi lever på. Jesus såg folkskarorna och såg nöden, står det i Matteus 9. Han säger inte till lärjungarna, skynda nu alleman, stick iväg, betjäna dem nu. Här är mycket att göra. Heja på, heja på. Ja, han säger, skörden är mycket, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd. Det är hans skörd, det är inte din. Det är han som sänder arbetare. Du har inte ansvar för allt sammans. Du gör vad du kan och har gott samvete när du vilar dig. Då ska du se att det ordnar sig med samvetet och med självfördömelsen och med tröttheten och med kärleken och med uppgivenheten och med missmodet och med allt annat som vi kristna går och dras med. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har kallat oss till barnaskap och inte till något annat. Och vi har inte fått en träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan. Utan vi har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Och i denna stund vill vi bara vända oss emot dig. Ropa Abba Fader. Fader, du har gjort oss fria. Fader. Och nu ber vi att du löser oss ifrån alla dessa appeller som påverkat oss alla. Att varje behov är en kallelse.